Den här podcasten heter Skolsverige. Den finns praktiskt nog på skolsverige.com och på andra ställen där man hittar podcasts, alltså iTunes och Acast. Veckans avsnitt handlar om professionalitet. Det här är Skolsverige.
Jag har så här 2 miljoner saker att prata med dig om idag. Och så ses vi inte idag heller.
Nej, jag vet. Jag har också 2 miljoner saker att prata med dig om. För det är samma saker, det är så vi jobbar. Men det är sant, det händer en massa andra saker just nu. Ja. Det är helt rubbat. Jag har en tillvaro där jag har inte haft en helt ledig dag på evigheter. Jag har möten varje dag. Mm. Jag har ibland dubbla möten efter jobbet. Skitsamma. Ja. Det händer massa saker i tiden. Vi ses inte, därför ses vi igen på länk.
Ja, så är det. Och det är liksom lite spännande när det är så, för att då får jag lite sådär köttabstinens.
För vi blir mycket mer effektiva när vi spelar in via Skype. Det kanske inte hörs när vi har färdiga avsnitt, men det är faktiskt så att då pratar vi nästan bara inspelning. Nej, nästan.
Ja,
medan i praktiken har vi, när vi ses i ansikte mot ansikte och spelar in, så är en tredjedel ungefär det som spelas in, och 2/3 är andra samtal.
Ja, det är lite mer umgänge helt enkelt.
Så kan man se det. Ja. Så kan man se det. Mänsklig interaktion.
Ja, precis. Skitsamma. Den här podden funkar precis som den alltid har gjort i snart 2 miljoner avsnitt.
Hashtag alternativ fakta.
Ja, precis. Och det är ju så att först så kör vi lite spaningar och sen kör vi ett tema och så avslutar vi med en elevkrönika. Och det är så det är.
Karin, har du någon bra spaning på gång den här veckan?
Ja, eller jag är ju praor den här veckan. Det tror man inte. Nej. Att man är 41 år och så blir man prao.
Åh, herregud, du är prao. när du var i tonåring och praoade, vad praoade du då?
Åh, jag praoade första gången, så tror jag att jag praoade på... Jo, jag vet vad jag praoade. Jag praoade på det stora klädvaruhuset Gillblads i Göteborg. Det var ett hemskt och stort varuhus där jag blev stor, för att det var fräckt att jobba i klädaffär, hade jag fått för mig. Och det gjorde jag. Och då stod jag där och det var helt vidrigt, för man stod bara still och så fick man inte göra något, utan jag fick liksom vika t-shirts i 2 veckor.
Ah, klassiken.
Mm. Det var inget roligt. Ja.
Det är verkligen klassiker när man får göra saker som, alltså när man är på ett ställe som man tror är coolt, men så är det ingen som tar hand om en. Man får ingen upplevelse liksom. Så.
Nej, men sen hamnade jag på lagret och jag älskade lagret. Det var,
det var roligare.
Ja, mycket roligare. Ja. Men det var ju inte det. Har du också provat förresten?
Jag har också provat, men det är verkligen inte det. Så att vi kan ta och gå vidare till nästa gissning.
Ja. Nej, men i alla fall så jag provar ju just nu då, 41 år gammal. Och,
och frågan är varför?
Ja, jag läser ju en ledarskapsutbildning som heter Morgondagens chef för någon smart människa. Eller obegåvad, det återstår att se, och har fått för sig att jag ska bli chef.
Just det, det har du nämnt förut. Ja. Karin ska bli chef.
Ja, men det vet man ju inte riktigt, för att det ligger ju lite i ens egen vilja och sådär. Men i alla fall...
Är du på något sätt ditkommenderad? Eller som är du?
Ja, men, nej, men vi har pratat om att ledarskap är ju bra att kunna. Och jag tänker, nu går vi den här, så det blir väl bra då. Men... Och det, nu så är ju då i den här så ingår en del liksom praktik, är det väl inte, utan mer skuggning kallas det. Men det är ju som prao, man går bredvid någon som gör ett arbete. Så jag praoar som chef. Och jag är på så. Men, och jag är på ett, i hemsjukvården helt enkelt. Och det är ju spännande bara det. Men det som är spännande, som min spaning, är alla dessa digitala kurser som de har.
Mm, okay.
I olika...
Vad är det för digitala kurser? Liksom? Vem är det som ger ut dem? Vad är det för
Vi har köpt en 4 timmars webbaserad kurs i palliativ vård. Man bara, det är alltså vård i livets slutskede. Ja. Och det är så här, jaha. 4 timmars liksom webbaserad kurs som alla ska gå. Skitsmidigt. Och sen har de då liksom den här kursen, såromläggningskursen, webbaserad, bla bla bla, har man. Och så har de liksom en massa sådana där kurser som man ska liksom ha gått eller gå eller på något sätt liksom göra. Och de är ju väldigt beroende på sin egen planering och att man planerar in dem och att man gör dem. Mm. Men det chefen gör är bara check, du har gjort den, check, du har gjort den, för att det säger ju då som data eller det här systemet till att man har gjort den här kursen som man ska göra. Och så blir, och det är så fascinerande hur de pratar om dem, för att det är inget tjafs om att det tar min tid eller det är jobbigt eller det, utan det är bara att man checkar av att man har gjort det man ska göra och så är det inget mer med det. Ofantligt smidig fortbildningsprocess med tanke på att alla ska, med det basen som alla ska ha. Skithäftigt.
Alltså det är någonting... Så jobbar vi inte i skolan så himla ofta.
Nej, och det funderar jag på varför vi inte gör. För det finns ju en väldig massa saker som skolan, som vi måste ha gjort. Eller kunna liksom. Och då borde vi ju, ja men jag har den webbkursen, för, och det var ju bara det nya journalsystemet, ja men då har jag den, jag har den nu. Och då, sen förväntas man ju kunna det nya journalsystemet. Det är inte så att man kan komma så här en kvart eller 200 år senare och säga, men ja du vet, jag har glömt, jag har ingen aning, jag vet inte. Nej men då får du ju gå kursen igen. Och sen är det inget tjafs med det, det behövs inte, inget gnäll på någon att jag fick inte jag lära mig någon annan. Otroligt annorlunda, och det behöver vi nog lära oss av, tänker jag.
Det tror jag med. Vi ska prata mer om det lite senare, men du har helt rätt i det, vi ska göra det. Mm. Jag vill bara flika in att jag en gång ingått inspelningen av en sån i webbkurs som min huvudman tog fram. Jaha. Om kommunens värdeord. så. Det var så skriptat och så dåligt, så jag inte vet vad. Men det är skitsamma, jag har med dig, och vi ska prata mer om det sen. Min spaning den här veckan kommer från en helt annan ända. Jag hade ett möte med... Det är så här, på min fritid är jag engagerad i en frivillig organisation som fixar barn och unga som skickar vi iväg på läger runt omkring i världen för att de ska lära känna nya kulturer. Det är liksom sammanfattningen så. Vi skickar, och då är min roll i det att vara med och starta upp delegationer. Jag tar ledaren, jag tar barnen, jag tar familjerna, och så ses vi och så sätter vi igång det så. Och sen så handlar jag ledare och lite längs med vägen, men framförallt det är så här, första träffen av vad kul att ses och så. Och då hade jag sånt möte nu då. Där den här ledaren, han är helt ny. Han läser till lärare typ 1,5 år in på sin utbildning, så han visste inte vilken ålder, så han valde lite si och så, han ska bli idrottslärare så. Verkar superschysst liksom, i början på sin utbildning, verkar bra, verkar så reflekterande. Så träffas vi lite innan och vi pratar lite grann och liksom så. Vi går på den träffen och sen efteråt tar vi sällskap därifrån. Det samtalet med honom på vägen därifrån, det är min spaning utifrån liksom vad det gör. Vi har ju rätt, men så här, hälften av dem, om vi ska överdriva lite igen, så är det så här, hälften av dem som pluggar, som engagerar sig i vår förening, de pluggar internationella relationer eller mänskliga rättigheter eller du vet, så här, den sortens så. Och de engagerar sig av den orsaken, och andra halvan är lärare, om man ska se bland de som pluggar. Och då skulle jag säga att de gör det för att de tycker det är ball med elever och undervisning, och de är lediga och de, man kanske ser så här, ah, men det är bra merit, bra CV så. Vilket det är. Men det som är fascinerande med den här killen och som fick mig öppna ögonen för det är att liksom, redan efter bara 2,5 timmar med de här personerna som man ska vara med, som är ungefär i den åldern som man är van att träffa på sin praktik och som man kommer att träffa i sin yrkesutövning och så, så är han en bättre lärare, är min teori. För att han börjar fatta sig, aha, men okej, så här är de. Det är en annan sorts gruppkonstellation, en annan sorts gruppprocess, men med samma sorts människor. Vilket någonstans, och jag vet ju hur jag har varit med om de här projekten förut, och jag har liksom haft egna grupper som jag följt liksom från början och mitten slut, så genom hela projekten, så är det kanske 400 arbetstimmar innan man är klar liksom. Det är en enorm insats, men det är fascinerande, för att liksom, det är så otroligt värdefullt att se personer man jobbar med eller liksom frågor man jobbar med eller liksom så, för det är egentligen utbildningsfrågor eller hur hjälper man folk att växa och ta större ansvar, eller liksom hur utmanar man människor i deras dagliga liv, det är sådana grejer. När man gör det i ett annat sammanhang. Här är en kille som inte har haft en egen klass förut. Han har aldrig haft liksom mentorsansvar. Men här får han 4 ungar som jag ska följa i ett halvår. Liksom typ varannan vecka. Fram till sommaren och sen en månad i sträck. Jag ser redan nu, efter bara en träff, liksom hur han börjar reflektera och fundera. Och ta med sig saker som han kommer kunna ta med in i sitt yrkesliv. Och det är någonting intressant. Och det får mig att fundera på så här, hur många lärare har sådana upplevelser? Mm. Är det någonting man kan fundera på? Så här, borde alla lärare tvingas göra sådana saker? Det är orimligt ur ett faktiskt perspektiv. Men någonstans, jag vet inte. Alltså, när man undervisar så undervisar man med sig själv som sitt främsta redskap någonstans. Men vilket ansvar lägger vi på att lärare, studenter och blivande lärare ska ta det på allvar? Kan man kräva att folk ska liksom vara sitt bästa möjliga jag när man blir lärare?
Ja.
Kan man kräva det? Vad gör vi för att folk ska bli det?
Eller alltså, jag kan ju inte vara på dåligt humör på jobbet.
Nej. Nej, men du får tämma.
Nej, bland eleverna. Men
min poäng är så här, hur har du blivit en bättre människa av din lärarutbildning? Jag vet inte ens, det känns som att det är för flummigt för att vara spaning, men det finns ändå någonting i det. Det finns någonting i så här, hur man lär sig utanför sin utbildning och blir en bättre lärare, det händer. Och då måste man någonstans, så går det att kvantifiera, oavsett om man engagerar sig där, eller om man engagerar sig som danslärare, eller om man engagerar sig liksom genom att ta hand om sina syskonbarn en gång i veckan. Jag vet inte vad man gör för något, om man liksom jobbar som läxcoach eller någonting, men liksom, hur gör man det? Vi hade en diskussion på Twitter för ett tag sedan med någon som var så här, det här är så skandal, dagens lärarstudenter, man kan behöver inte ens läsa en bok, ingen lärare tid, som inte fattat att en universitetsutbildning funkar inte så. Det är liksom inte så här antal lärda timmar som är kvaliteten på utbildningen, utan det är vad du själv gör av det.
Nej, ja gud.
Och någonstans måste man också, förutom att du måste gå på föreläsningar, du måste verkligen läsa de här böckerna som du har när du pluggar.
Mm.
Så du måste liksom verkligen ta ansvar för att förstå material, så är det också någonstans att så här, du måste ta ansvar för att utveckla de förmågorna som finns i den utbildningen.
Ja, men så är det ju naturligtvis.
Men det, och
samtidigt som det är liksom sådär att det är klart att man blir en bättre, alltså det här reflekterandet och mötandet och förståelsen för att elever är människor på något sätt, att de inte bara är ditt objekt. Jag tycker det är så underbart, det hade nya studenter som sa det, för det var första lektionen de höll någonsin i princip, som sa det efteråt, att men herregud, jag hade ju bara koll på mig själv, jag hade ville mest bara liksom ha koll på mig och min och vad jag sa, och jag struntade ju i eleverna som satt där och skulle lyssna på mig. Och det gör man nog ganska mycket i början, liksom att man har så fullt upp med att ta hand om sig själv.
Man har så fullt upp fokus med att fokusera på undervisningen, att man funderar inte på lärandet. Det är precis så. Och det var någon som skrev något smart om det igen på Twitter. Hon Malin Tvärano heter hon så.
Mm.
Jag känner som att jag alltid missar felet. Skitsamma. Hon skrev någonting till tips till läsare, att fokusera mindre på vilken lärare du vill vara och mer på typ vilka elever du, hur du ska göra dina elever bättre, smartare och sånt där. Bra poäng.
Och både och, för att jag tror att du måste genom det där stålbadet att nu står jag här framme och vara överens med dig själv om att så här är jag när jag står här framme.
Men är inte grejen att man är på olika sätt beroende på vem man är? Eller beroende på vilken man möter?
Ja, fast inte, ja. Både och, ja det är man ju naturligtvis. Jag är olika i olika klassrum. Men inte så olika så att jag inte, ja, men det är en annan diskussion.
Ja, jag vet inte. Hur som helst, det är en spaning som är vad det är. Det är något att gå vidare på, men jag kunde inte riktigt släppa den tanken. Så att jag tog med det in i podden. Så får någon annan lyssna och fundera vidare på det. Karin, den här veckan har vi professionalitet. Lite med ingången att du praoar i hemsjukvården. Framförallt att du praoar som chef. Du följer en chef som är väldigt professionell. Är det så?
Ja, hon är professionell. Hon är ju så jävla lugn. Alltså hon är skitimponerande. Jag vet sätt, inte.
Vad gör hon som är lugn?
Nej, men alltså det här att hon har ju 2 miljoner. Hon har väl 25 stycken anställda på 4 olika boenden. Alltså man har 25 sjuksköterskor på 4 olika äldreboenden, för det är så det är upplagt. Och nu bara nästa, alltså från och med imorgon tror jag det, så ska hon få så här 15 medarbetare till. Och hon bara, jaha, då får jag väl det då. Liksom helt cool idé, och då får jag väl anställa och jättelugn i liksom den, eller att någon ringer och säger nu ska jag vara sjukskriven här för att detta har hänt. Ja, ja, då löser hon det. Alltså det är otroligt liksom cool i att när någon fuckar upp liksom hennes verksamhet, vilket händer ju hela tiden uppenbarligen, så är hon väldigt sådär, ja, ja, men då löser vi det. Och, så, och utan att sen gå ut och jobba ihjäl sig, utan ha planerat och strukturerat upp sin verklighet så att det blir liksom ingen, alltså det är väldigt lugnt och schysst arbetsklimat i det. Och sen att hon är så systematisk och liksom följer ja, men nu ska vi uppföljning här och alltså de här frågorna vill jag verkligen fråga och ser sina medarbetare på ett sätt som är bra. Men även jag fascinerades även av att hon är professionell, men också de hon möter, alltså de hon har, hennes medarbetare är ofantligt, alltså sjuksköterskorna i deras samtal är professionellt i det vad de pratar om. De pratar ju om
språkfråga, förlåt att jag berättar. Mm. Hennes medarbetare, jag hade en diskussion med min chef, jag fick henne att skriva ett brev och då skulle jag liksom skriva ett utkast åt henne. Och jag skulle säga mina medarbetare, hon bara stopp, så där skulle jag säga. Är det en viktig diskussion? En språklig grej, mina medarbetare?
Men det heter ju så. Vad skulle annars heta?
Ja, men medarbetarna på den arbetsplatsen. Ja, men som, man inte pratar om dem. Som, min chef har sagt, jag gör en poäng av att inte prata om medarbetare som att de är mina, för jag äger dem inte.
Nej, fast det är inte så det betyder. Det är hennes medarbetare. Jag har också medarbetare. De arbetar med mig. Mina medarbetare, mina kollegor, mina medarbetare.
Men du äger inte dina medarbetare?
Nej, men de är ju mina kamrater. Jag äger inte dem heller. Min man äger jag inte heller. Det heter ju för fan så.
Ja, det är sant. Förlåt, gå tillbaka till din grej. Hennes medarbetare är väldigt professionella. Oavsett vem som äger dem.
Ja, förlåt. Nej, men det heter ju för det så. Ja, skitsamma. Nej, men i det här hur de pratar om sitt jobb, alltså det här att de
men det här är intressant. Hur pratar de om jobbet? Vad är det de pratar om?
Nej, men de pratar bara jobbet och det är inget kring i det här, utan de pratar turordningar, de pratar såromläggningar, de pratar om hur schemat ska fungera. Alltså när de pratar jobb så är det bara, vad jag kan bedöma ska jag verkligen säga, ingenting bla bla bla, Olle på åttan snackar, alltså inget sånt duttande snack runt om, utan det är bara om det de är satta där för att göra, nämligen vårda patienter.
Mm.
Det är inget annat prat där. Och hur man då som chef kan underlätta för att göra det jobbet. Alltså för, och däremellan, det är ju inget liksom, sådär diskussion om andra saker. Alltså, nu har jag bara varit här i två dagar och alltihopa. Men jag slås av professionaliteten i de samtalen.
Men vad är det, alltså för de har ett mer mekaniskt språk, är det det som är grejen, eller vad är det som är liksom skillnaden? De är mer så här systematiskt, alltså vi pratar så här, eller liksom vad?
Ja, men det, alltså, det går ju knappt att förstå vad de pratar om, för det första, för att de pratar ju bara, alltså de har ju ord för allting, som inte, och förkortningar för allting. PAS till exempel betyder patientansvarig sjuksköterska. Alltså de pratar ju, de har ju ett eget liksom, alltså egna ord för allting. Så.
Och det är en grej som är viktig, tror jag, naturligtvis. Men vad... Men vad kan det vara för exempel? Är det så här, vem ska göra den här såromläggningen? Eller vem är det som har det ansvaret? Eller hur ska vi liksom fördela det här? Är det sådana frågor? Eller vad är det som...
Ja, dels är det ju sådana... Alltså, dels är det ju liksom rent sådana frågor. Men sen är det ju också det här att... Ja, beskriv problemen. Vad finns det för problematik på den här avdelningen?
Mm.
Ja. Och då kan de väldigt specifikt säga, ja, men det är ju det här och det här och det här. Jag ska inte säga liksom, för det blir ju kanske fel att jag bryter något. Men
då är okej, det liksom vad de har för saker med patienterna, liksom. Vad är det de behöver?
Ja, eller vad är, och alla är så snabba på att liksom ringa in problematiken. Och den är rent professionell. Det är inte att Lilian sa så och då sa Pelle så här och då blev det så här. Och det är inget man sa kött, utan det är bara rent... Och snyggt och rent och det är det väl ibland på min arbetsplats, men jag kan tycka att vi tenderar ofta att hamna i kött på min arbetsplats. Och det tar jag tar jättestort intryck av hur, och jag tror att det har också att göra med att en sjuksköterska, det är ju så specifikt vad de ska göra, och vårat arbete, ditt och mitt, är lite mer diffust.
Diffus hur?
Nej, men alltså, vi har inte, alltså ska du sy ett sår, så måste du använda en viss typ av tråd och en viss typ av nål. Det finns liksom inte så här fem sätt att sy det där såret på.
Det finns diskussionen, så här är en patient som har det här, hur behandlar vi den personen bäst? Det måste ju finnas olika vägar runt.
Ja, fast jag tror att svaret på frågan är ganska, det är ingenting du behöver utveckla sen, för att du har en bedömning och den får du göra.
Men då kanske också, man har rutiner, som man vet att det här är det som är mest effektivt, så gör man det. Alltså, det kan man också tänka sig, bara som mekanismerna som är i det. Idag är det fortfarande så att när man lärare, så är det väldigt så där upp till en själv att välja lite vilka metoder man gör, eller hur man går tillväga, eller upp till liksom en egen grupp av lärare, eller liksom en enhet och så. Och det är ju ingen som säger att man måste välja det som är mest effektivt. Nej, det är ju inget krav på att man ska ha forskning som säger så här, men det här vet vi är det bästa sättet, för det är det som gör att flest elever lär sig. Det är inte
Nej, och det är precis det jag menar med diffust. Samtidigt som jag menar, det finns väl fyra olika bedömningar kring ett sår, antar jag, om det ska sys eller tejpas eller liksom, jag vill inte bara läggas om. Men det finns liksom, det är de här verktygen jag har att jobba med. Då väljer jag något av de här. Jag tar hammaren eller släggan beroende på. Men vi har inte det så. Och vi är inte heller överens, tänker jag.
Men är det för att vi har ett annat uppdrag, eller är det för att vi inte har tillräckligt bra metoder eller verktyg?
Jag tror inte vi har liksom klargjort vilka som är våra verktyg. Jag tror inte vi har haft det samtalet egentligen.
Nej, precis. För ett uppdrag i sig, man kan ju tänka sig, gör en person frisk. Eller så här, gör en person, lär en person saker. Det är båda de två är ganska så här, diffusa, för vad menar man egentligen med det och hur långt kan man gå och så. På ett sätt kanske det är lite enklare att vara i en vårdsituation, för att ofta jobbar man med en person i taget. Och ofta så finns det ändå en färdig målbild någonstans.
Ja, jo.
Medan det inte finns det i skolan, för att det är alltid så att du ska sträva längre och bättre och så. Men allt det där är egentligen också undanflykter, utifrån att, som du säger, att liksom, det finns ett språkproblem här. Att vi... Jag menar, om jag skulle byta arbetsplats imorgon, så skulle jag behöva lära mig ett helt nytt språk för hur man pratar om saker, hur man gör saker, hur man analyserar saker, hur man ser på saker, som är så kanske på alla arbetsplatser, men någonstans kanske det är mer så i vår bransch.
Jag inbillar mig det. Jag inbillar mig att vi alltså en blodtrycksmanschett är ju samma. Oavsett var du är. Och det är klart att våran, alltså jag vet inte, en whiteboardpenna är samma, ett läromedel är samma, men det är det ju inte. Men hur vi använder och hur vi pratar och hur vi, alltså bara liksom, bara ordet bedömningsaspekter är ju ett ord som vi har fått in nu i våran vokabulär på min skola sen vi gick den här kursen betyg och bedömning från Karlstad universitet. Då gick vi förra året, och då använde de ordet bedömningsaspekter, och det är ett ord som jag tog till mig väldigt mycket, för jag tycker om det, alltså att man redan innan liksom funderar över vilka aspekter kommer jag bedöma i den här uppgiften, och vilka blir möjliga att bedöma, att man har en bild av det och sådär. Men bara det ordet tog ju liksom 47 år att reda ut, vad fan menar de? Vad betyder det? Och vi har inte haft det. Det är på något sätt det här ensamarbetet som lärare, eller den här, att vi har haft en så brist på professionssamtal. Men då tar vi, för att det säger de också. Ja, men då tar vi ett professionssamtal om den grejen, säger de här. Och jag börjar,
vad menas med det?
Ja, då pratar de igenom, då kan det vara såromläggning, eller jag vet inte, men det, jag antar att det kan vara såromläggning eller något. Och så har de då ett samtal om, och utbyte om då best practice, vad gör du och bla bla bla. Men då är det den specifika grejen liksom, och då är den sådär superliten.
Men också, det finns ju någonting professionellt i att liksom dela in komplexa uppgifter i, alltså steg för steg, hur gör man det här, utför man det här, för då kan man också mötas i det. Om du och jag skulle sätta oss ner och säga, Karin, hur undervisar du svenska? Eller hur får du dem att nå det här målet? Eller liksom, hur gör du det här? Och så. Det blir för avancerat. Men om man bryter ner det mycket mer till detaljer så är det också då man kan mötas. Oh, reflektion just nu. Kan det vara det som är så här learning study-modellens liksom vits någonstans? Att man har sådana samtal. Att det är det som är liksom poängen som man får ut av det. Det kanske är så att i vettiga moduler av läslyftet och mattelyftet, för det ska gudarna veta att inte alla delar där. Men de som är bra, det är kanske det man har där. Att det är precis så, då har man en möjlighet att mötas runt om diskussionerna. Fastän det är någonting bra. För att det är lite som du säger, att vi har inte, dels kanske som individer, eller som tradition, så mycket av det. Sen tror jag också det handlar lite grann om inställning till liksom hur detaljstyrd man går med på att bli. Ja, ska man ha den här diskussionen, hur är det så de lägger, så då måste vi liksom ha en detaljstyrning om vi säger, men i de här situationerna då ska man göra det här. Och sen är frågan, hur gör du det där? Är det liksom det här är det som sägs vara bäst? Då är det som är rutin, då är det som man gör det. Och så får man liksom förhålla sig till det. Lärare har ju ofta generellt sett en idé om att liksom man ska bestämma allting själv, för att det är det som är att vara professionell.
Och att man det här är min egen väg, eller,
ja, precis. Så här har jag gjort förut, jag vill att vi ska göra så här. Och det är någonting väldigt otydligt i det. Jag hade en diskussion på internet häromdagen med en lärare, Niklas Mörk, chattat om ett särskilt fenomen i skolan, nämligen det med growth mindset. Det började med att han skrev sig, tänk om fixed mindset är lika bra som growth mindset. Och så fattar jag inte riktigt vad han menar, och så är det en diskussion om det. Och så visar det sig att så här, den här modellen, eller idén, eller teorin, eller vad man ska säga, som är den där kategoriseringen, så, är tydligen gjort på väldigt vaga grunder. Carol Dweck, som ligger bakom det, hon har liksom varit så här, andra människor har försökt upprepa hennes forskning och varit så här, men det här visar inte alls samma resultat. Det är inte alls så att liksom elevers inställning till det här påverkar det studieresultat. Inte alls. Och de säger, ja nej, men man kan bara upprepa det på vissa sätt och inom vissa förutsättningar. Man måste vilja se det, man måste bla bla bla. Och bara sagt massa dumma grejer som blir så här, okej. Ur ett vetenskapligt perspektiv. Och då hade vi en diskussion först kring så här, vad är värdet av modeller som ändå visar sig vara fel? Eller liksom så, trender i utbildningsvetenskap. Och så började vi sen komma in på varför de blir så himla trendiga. Och vad är det som gör att lärare har så lätt att ta till sig av modeller som inte alltid är kompletta. Eller som är ibland kanske är rent sagt fel. En grej exempel är Poenta-Duras summer-modell som var väldigt populär när skolan ska förändra igen. Om hur man liksom om definierar och utvecklar sitt IT-arbete i skolan, sin digitalisering.
Oh ja,
som visade sig vara totalt jävla humbug. Men som också hade ett värde någonstans. Det var en första karta. Bara, okay, analysera, hur jobbar ni? Vad har vi för saker här? Och var ska vi sitta någonstans? Gör man bara det första början och sen släpper det. För att okej, nu behöver vi bättre modeller. De har ändå kommit igång. Samma sak med Big Five. Som inte är ett adekvat substitut till en läroplan. Men som är ett bra första steg för folk som ska sätta sig in i hur läroplanen fungerar. För att, okej, man fattar att det här är skillnaden mellan den gamla och den vi har nu. För exempel. Så man släpper upp det. Det kanske är så med den modellen också. Men vad är det som är att folk är så himla snabba att gå på det? Är det att man vill, tycker om att bli bekräftad i den mänskliga dragen? Man söker efter saker som man tycker verkar rimliga? Eller är det liksom att vi generellt sett för snabba i vår yrkesutövning? Så vi har inte tid att vänta in, eller tid att tänka efter, eller tid att vara kritiska, eller är det att vi inte riktigt håller oss i forskning på ett sätt som är vettigt, för vi bryr oss inte om forskning, utan vi vill bara ha, okej, men berätta, hur ska jag göra då?
Ja, men jag tror inte vi har en professionell dialog egentligen. Jag tror att det är så enkelt. Hur menar du? Jag tror att, jag tror att vi är så obeforskade att vi liksom, okej, nu kommer Carol Dweck, och då är det en på en skola som tar till sig henne, eller fyra som tar till sig Big Five. Det är ju aldrig så att hela forskningsfält tar till sig att nu har vi kommit nya rön om handödem, nu har det kommit nya rön om läsning. Alltså jag tror att det tar längre tid att liksom nå ut i skolan. Jag tror fortfarande att det finns skolor som pratar om lärstilar. Jag är helt säker på det. Fast vi har dömt ut det för 150 miljoner år sedan, så finns det säkert skolor där man pratar om lärstilar än idag. Och jag tror på något sätt att vi, eftersom vi inte riktigt liksom har bestämt oss för någon gång att så här är det. Det här är bra. Eller vi har inget system. För att det är också så att du kan göra, det finns nog ingenting så här är det heller riktigt konkret. Men däremot så borde vi ju hela tiden ha ett professionellt systematiskt arbete kring hur gör vi den här bästa lektionen? Hur lär jag ut algoritmer på bästa sätt? Och då måste ju alla liksom vara med i det professionella samtalet, för vårat yrke är mer flummigt, mer komplext.
Men är det för uppdrag, alltså, eller är det för att vi inte har tagit det på tillräckligt alls stort allvar? Att vi är liksom på något sätt så här, inte...
Vi är obeforskade på ett annat sätt. Nej, men jag tror att vi har varit för långt, alltså det är väldigt mycket enklare, alltså för att du ska kunna ta bort en grej på armen, eller om du ska sy igen ett sår, så kan du inte göra det på så många olika sätt, alltså det måste finnas ett bästa sätt.
Men det måste man kunna säga om att undervisa algoritmer också, det måste ju fortfarande vara så att det är inte jättemånga sätt som är vettiga att göra det på. Det är klart att du bara kan gå in och chansa lite på samma sätt som att du kan ta en yxa eller så här, du kan försöka klappa bort ditt sår eller någonting, men liksom, om du gör det liksom, om du ändå gör det och får det till någorlunda rimliga alternativ, så finns det kanske inte så många. Det kanske egentligen är som undervisning också.
Ja, egentligen är det kanske det, men kanske är det så att vi har så jävla många olika, alltså det är så jävla många saker vi ska göra.
Ja, men precis, det är en annan grej också med tempot som du sa förut där, med att liksom den chefen du följer verkar vara så himla lugn. Nu ska vi inte snacka skit om rektorer, för det ska man inte göra, de förtjänar respekt. Men frågan är, hur många rektorer är det som man skulle beskriva som lugna, tror du?
Nej, men de har ju också ett helt annat uppdrag, för de har ju inte nog med att de har sina 25-35 medarbetare. Så har de ju också, ett massa elever och föräldrar att förhålla sig till. De har också ett hus att förhålla sig till. De har också liksom
ett elevhälsoteam. Så behöver det inte vara, för att en massa organisationer, säger jag, för att jag vet att min egen huvudman är så, frikopplar alla de här praktiska jobben med att handla om köket och städet och huset och så här, till att det gör servicechefen. Så det är en helt annan chef som har hand om dem. Så min chef är bara, har bara hand om pedagogisk personal och elevhälsoteam och så.
Och föräldrar.
Men har inte den chefen som du följer hand om liksom, någon sorts ansvar för att liksom, patienternas familjer och liksom så?
Ytterst lite ändå. Det är ju sjuksköterskorna som möter dem. Och sen är det bra. Jo, det får ju vara jävligt dåligt då.
Vadå, du menar att för många springer till rektorn om de har klagomål liksom?
Ja.
Ja, för sig.
Det menar jag.
Och det kanske också är så, för man ser inte på lärare som professionella.
Nej, och jag tror inte heller att man springer till rektorn. Och sen så tror jag också att det är att du har så många i rullorna hela tiden. Jag menar, hur många elever har du på din skola?
227. Typ.
Mm. Och så har du 40 boende. Alltså det är jag vet inte.
Nej, visst, okej. Okay. Men då kan man fundera på så här, ska man ha mindre enheter? För jag menar, min rektor och chef är ganska få elever, om man ska säga så. Det finns ju rektorer som har många fler. Skitsamma, det verkar någonstans som att vi kommer fram till att säga läraryrket, är vi så himla professionella egentligen? Alltså vi som människor strävar efter att bete oss professionellt, det är inte det. Men som yrkeskår kan man säga att vi har nått en nivå där vi är en professionell yrkeskår. Ja.
Ja, men kan vi ha... Ja, frågan är om vi kan det. Kan vi ha ett samtal där det sitter en utomstående som inte fattar något av det vi pratar om, för vi pratar om på vårt professionella språk och har fullständig koll på läget vad vi pratar om?
Jo, det kan vi ju... Alltså, en fullständig koll, jag vet inte. Men du och jag kan ju ha en professionell diskussion. Så skulle kunna sitta en icke-lärare i närheten och bara, va? Det här hade vi faktiskt kunnat göra inom många områden. Det är fortfarande så att, och det är också så att alltså många människor kan ju tro att de har en koll, men så fattar de inte riktigt. Och det kan ju vara för att vårt språk är förrädiskt i det. Man tror att det är begripligt fast att man inte fattar.
Nej, men det är ju sant i och för sig.
Men jag tror att vi kan diskussion ha full koll. På samma sätt som att säga, du måste ha en jättelång diskussion om vad menas med bedömningsaspekter. Vi har kommit till en modul i läslyftet, jag och mina kollegor, där vi ska börja läsa textens språkutvecklande arbetssätt. Och det är liksom att säga, fyra veckors upptrappning, tre veckors upptrappning för att komma fram till det begreppet. Vi har fortfarande inte bearbetat det, för det ska vi göra nästa vecka. Och jag vet att det kommer att ta jättelång tid innan vi är överens om vad det är. För att vi är så himla olika som personer. Och det kanske är det som är grejen. De här sjuksköterskorna, de är så här, de är olika personer, det är de absolut. Men det är ju inte så att liksom på grund av det så kan de inte prata om hur de ska lägga om ett sår.
Nej, men uppenbarligen inte. Men jag tror faktiskt på riktigt att vi skulle behöva... Jag tror att lärare dels behöver fler professionella samtal och tid till det. Och jobba mer i team och jobba mera... Liksom, och det pratar man om här med att de vill jobba mer i team med andra professioner och så. Men jag tror faktiskt att lärare behöver jobba mer ihop. Och inte stänga sina dörrar och inte pågå. Mm. Att det inte ska kunna gå och pågå. Jag tror att man måste gå de här grundutbildningarna. Alltså om det nu är webbaserade grundutbildningar eller vad det är. Att det liksom bara måste flyta på. Det ska inte vara något snack om man ska göra. Alltså det här att nu gör vi som det står i läroplanen. För att det är faktiskt våran jävla förbannade jävla skyldighet. Punkt och slut. Och där tog den diskussionen slut. Och inte ha den här diskussionen. Men kan inte jag göra lite som jag vill istället. För det är bra. Alltså den där samtalet. Den finns ju. Den smyger sig in. Den är inte lika tydlig längre som när jag började som lärare. Jag ser den inte lika ofta. Det kan ju bero på att jag är sån motståndare till den. Så att ingen säger det till mig. Men det kan ju vara så. Men jag tror att liksom vi har gjort en resa. Jag tror att det har hänt en massa saker. Men jag tror att vi skulle behöva... För det finns ju ofantligt många skickliga lärare i det här landet. Ja. Som är ofantligt duktiga. Men för att vi ska kunna sprida best practice som vi pratade om förra veckan. Då måste vi ju faktiskt vara överens om vad best practice är.
Precis. Och någonstans ska jag tänka mig att säga, då räcker inte det med att vi är enskilt skickliga lärare. För då behöver vi ha liksom en organisation som är skicklig på att ta hand om dem. Och där är vi inte riktigt
precis. Nu.
Jag tror fortfarande det som du säger. Att du kan sitta på din skola och säga att vi har gjort en resa. För att ni har gjort det. Men man kan inte säga detsamma om hela din förvaltning. Man kan inte säga detsamma om hela din huvudman.
Nej.
Man kan absolut inte säga det om hela vår region. Eller så. Det finns liksom, det saknas strukturer för det. Och problemen med det...
Och vi kan inte säga det om hela Sverige.
Nej, absolut inte. Och så länge som det är på det sättet så är det bara så att liksom, enskilda individer som går framåt eller enskilda enheter som går framåt kommer bara spä på en kunskapsklyfta. Liksom. Det är något att jaga vidare efter. Vart är vi någonstans i vår professionalitet?
Och jag tänker att det behöver vi ta reda på.
Vi behöver följa upp det här samtalet med någon facklig person som kan prata lite om det. Men det gör vi inte just nu för att vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Kära lyssnare, tack för att ni har lyssnat. Och så, här kommer en elevkrönika. Håll till godo.
Hej då!
När jag började sjuan... Då hade vi blandat klasserna och vi fick nya klasskamrater. Till en början var allt frid och fröjd. Men efterhand var det en grupp killar som ville bestämma eller vara överlägsna tjejerna. De tyckte det var okej att skoja med oss på ett sätt som vi upplevde kränkande. Säga ord som inte alls var roliga. De flesta av tjejerna lät killarna hållas, men inte jag och min kompis, vi sa ifrån. Jag minns särskilt en gång när vi fått tillåtelse att vara i ett klassrum om vi inte släppte in någon mer. Killarna var skitsura för detta och bankade och skrek. När läraren väl kom och släppte in klassen vräkte killarna ur sig ord som hora, att vi var idioter, efterblivna och så vidare. Läraren sa ingenting, så vi gick därifrån. Ingen ska behöva utstå att bli kallad för sådana saker. När vi senare skulle reda ut allt tyckte de vuxna att vi tjejer skulle låta killarna hållas. De är ju killar, de mognar senare och de kommer växa upp och lära sig. Bryr inte om dem. Det fanns bara en enda vuxen som faktiskt brydde sig. Och det var tur, annars hade vi inte kunnat gå vidare. Därför tycker jag att alla skolors vuxna måste lära sig att bara för att man har ett visst kön behöver man inte agera på ett visst sätt. Oavsett kön är det fel att kalla någon för hora. Och bara för att man är tjej ska man inte behöva ta ansvar för att lösa skolans problem. Jag heter Elvira Jansson. Tack för mig. Vi här i Skolsverige.